Podplay.
Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Daniel Kristoffersson och Noah Bachner. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Stockholm och Göteborg, Sveriges två enda städer. It's time to get rebel!
Vilket ju var intrycket man kunde få av att lyssna på oss förra veckan när vi helt och hållet blankade Antonio Colak och Veljko Birmancevic i Malmö FF. Disco, hur kommer det sig tror du?
Ja, men just det här Stockholmsfixeringen får vi ju ta bort. Det här, då var det ju Göteborgsfixering och Hamsikfixering. Så att vi kanske inte är förlåtna av MFF-fansen, men de får i alla fall en lite förståelse varför vi glömde bort Colak och Veljko. Men det har vi ju gjort upp med till den här veckan, för vi ska gå igenom dem lite grann här. Deras supervärvningar kan man kanske säga, med tanke på vilka meriter i alla fall Colak har, och förväntningarna är ganska höga på den här duon. Jag kollade upp med en gammal lagkamrat till Colak vad han tyckte om den värvningen, nämligen Per Nilsson, den gamla Nynberg-backen, och han har spelat efter Köpenhamn och AIK, var med i landslaget länge. Han var ju lagkamrat med Colak i Nynberg. Det var ju visserligen några år sedan, men han är ju sportchef för ungdom, eller värvningsansvarig i Leipzig, och har väl bra koll på Colak. Så att han hade ganska mycket gott att säga om Malmös nyförvärv här. Han sa bland annat att han var en duktig, han höll inte riktigt Bundesliga-nivå när de spelade tillsammans, så gör det kanske inte nu heller, men en ruggigt bra inställning, bra mentalt, hårt jobbande. Han trodde han skulle lyckas bra i Malmö. Han trodde att han skulle göra 7-10 mål den här säsongen, och att det inte var någon speciellt stor risk för att han skulle floppa. Så att 7-10 mål får väl ändå ses som godkänt.
Ja, jag tror kanske de hoppas på lite mer, va? Av en forward som ändå gjorde, vad var det? Jag tittade på hans karriärbana här. Det är ju efter Tyskland som det tar fart för Colak ordentligt, framförallt när han kommer till Rijeka i Kroatien då, som ju vann en dubbel där ganska överraskande och bröt Dinamos superdominans där. Dinamo vinner ju varje år mer eller mindre i Kroatien, men de gjorde ju en uppstickare grej där och vann dubbeln, var det 2018 tror jag. Att han hade gjort över 50 mål på 90 matcher för dem. Och att sen då det gav honom den här flytten till Grekland då. Så att det känns ju som att man kanske inte ens såg det bästa av honom i Tyskland. Och jag tror MFF, med tanke på att de har sökt med ljus och lykta efter den här anfallsvärvningen ganska länge, att de hoppas nog på mer än 7-10 mål av honom i alla fall, känns det som.
Jo, men samtidigt, om han gör 10 mål så gör väl Toivonen gör ganska många, och Christiansen gör väl en del. Så att det känns som att första säsongen i Allsvenskan 10 mål får man säga godkänt.
Jo, det skulle väl säkert vara, absolut. Den andra spelaren de har värvat här då, som de har köpt loss från, jag kan inte säga att jag vet hur man säger Kuczkaryczki, men jag tror att det är så det uttalas. Eller det vet jag inte, jag säger så i alla fall. I Serbien är det, va? Och en serbisk A-landslagsmeriterad spelare, Veljko Birmancevic då, som har kommit dit, som beskrivs som en dribbler.
Rak ersättare till Traustason.
Ja, precis. Men beskrivs ju som en dribbler egentligen. En mot en spelare som ska vara oerhört skicklig i de situationerna, och som ju också han har en karriär som skulle vara på väg åt rätt håll här då, när han kommer till MFF. Det som jag har förstått på de här, det låter ju som två ganska spännande värvningar tycker jag, och det är ju inte så jättemånga lag i Sverige som kan attrahera nyblivna A-landslagsmän för Serbien till sina klubbar. Det som jag har fått höra lite grann om MFF här, alla har ju noterat deras ganska snubbliga resultat i början på försäsongen här och i Svenska Cupen då, att de förlorade mot både Gais och Västerås i Svenska Cupens gruppspel, och sen så åkte de på en riktig snyting här mot Elfsborg i en träningsmatch i helgen, och förlorade med 4-0. Fanns saker att ta fasta på i.
Ja, vadå, de spelade två träningsmatcher på en dag?
Precis, va? Men det var ju en sorts första elva som spelade den första matchen, som de föll med 4-0. Det fanns som sagt saker att ta fasta på med Elfsborgs prestation där också. Bland annat tror jag Marocki och Dion gjorde en match som fick många Elfsborgare att hoppas på att det här är hans år, som man brukar säga. Men att det finns en del frågetecken för balansen på laget i Malmö FF, hur man ska disponera alla de här spelarna, och att de har för få snabba spelare. Nu tror jag väl förvisso att Birmancevic är en spelare som,
Birmancevic är väl
som råder bot på den problemet, ja, precis. Så det blir väl till att skola in honom då på något sätt. Och sen så vet man ju inte om det har varit en konkurrenssituation, såklart, att om Colak och han kommer in nu här, att det sätter fart på andra spelare, så kan det mycket väl bli. Men det som poängen som jag fick förklarat för mig i alla fall då, som det ska ha uttryckt en del bekymmer kring i och runt klubben där, det är ju då att det är väldigt många spelare som är jätteskickliga men kanske inte supermobila, och att hur får man in alla de här på en gång? Hur får du in Colak, Toivonen, Christiansen till exempel samtidigt i det där laget? Alltså hur du i positioner där du får ut mest av dem, och hamnar man då i det här läget som det var en sån diskussion i början på förra säsongen, att Christiansen behövde flyttas tillbaka i planen lite grann, där du får inte hans poängspel på samma sätt kanske som om han får spela som offensiv mittfältare, utan att han hamnar mer som en åtta, som man brukar säga då, för att förklara någon sorts roll på mittfältet där. Och att det där är ett problem som kanske aktualiseras lite grann under MFFs första matcher under försäsongen här då, att hur disponerar man alla de här spelarna på samma sätt? Hur får du in Rakip i den där ekvationen och så vidare?
Det kommer ju alltid vara ett problem, tror jag, för Tomasson här, med tanke på hur bra spelare han får.
Så är det väl.
Det blev en delikat uppgift igen då, att hålla alla nöjda, men där får man ju hoppas att han har lärt sig en del av ja, Bengtsson och ja, men Trausta, som var inte heller jättenöjd med Tomasson på slutet. Det var därför han lämnade mycket, på grund av att det skar sig där mellan dem. Trausta som är klar för New England Revolution här.
Precis.
Så att, ja, det blir spännande. Sen har de ju Peter Gvargis på väg in också.
Just det,
han är, som jag fattar det, klar och kommer att presenteras ja, inom de här veckorna då. Sen är det frågan om han kommer redan nu eller om han blir klar först i sommar då. Men som jag fattar det så borde det bli klart ganska snart.
Det är ju...
Men en spännande spelare också, som de värvar på sikt.
Ja, precis. Och det är väl också en spelare som kanske då rör om lite i den egenskapsbanken. Om vi pratar om att de hade kanske för få spelare som hotade med snabbhet och så vidare. Att han är väl en spelare som är ganska rörlig också, vad jag förstått som. Utan att ha sett honom för mycket. Men det finns ju ett skäl till att han då snappades upp av Brighton från J Södra för ett antal år sedan. Så...
Och det känns ändå som MFF föryngrar lite nu. De gör sig av med en del.
Ja, det gör de ju.
Ja. Äldre och sen tar in en del. Nu kan man inte kalla Colak och Birmancevic för unga, men det är ju inga 30-plussare.
Nej. Och sen vet vi att det är Toivonen, Berget och Rex som kommer vara avgörande för att de ska vinna det här guldet tillsammans med Christiansen ändå. Så det är same old när det gäller MFF. Blåvitt valde ny styrelse här igår och Mats Engström ersattes av Rickard Berkling, men det är inte det som har dominerat Blåvitt-nyheterna det senaste dygnet, utan det är såklart då skadan på Marek Hamsik, som han hann göra en lång sittning med Discovery, va? Och berätta om hur det var på plats, och sen så gjorde han illa vaden, det blev ingen debut, och nu dröjer det fram till premiären minst innan han kommer i spel.
Ja, precis, som jag fattade som så är det premiären som är målet då. Och ja, det är ju såklart tungt för Hamsik då, men som jag tänkte, så kan inte det här, om man ser det liksom positivt med blåvita ögon, så kanske det här är positivt med tanke på att om man nu är skadad en månad nu, så kanske han stannar längre. Då kanske han stannar över EM-uppehållet, och kanske stannar kontraktet ut, med tanke på att han känner någon form av, ja, vad ska man säga, lojalitet mot IFK Göteborg, om det inte blev lite smolk i glädjebägaren här, för att dra till med en klyscha om man skadar sig. Så kan det här faktiskt göra att han stannar längre. Så kan det nog vara, tror jag. Men ja, det blir spännande att se. Inte den bästa uppladdningen med Hamsik, som Hamsik fick. Men däremot så är det väl bra att han får bygga upp sig lite grann med styrka och sådär. Men det är klart att det är aldrig bra när man inte får liksom en, nu missar han stora delar av försäsongen som han skulle behövt.
Och han hade väl också velat vara med under det här VM-kvalet som stundar här om 2 veckor.
Ja,
också.
Precis. Han tackar ju nej till Slovakiens VM-kval här också.
Det var ju, som man fick beskrivet för sig i alla fall då, ett av de stora skälen till att komma hem till Europa redan nu. Ja. Att kunna vara med där. Så att, ja, nej, men han får
ingen bra start för Hamsik.
Njuta av andra grejer i Göteborg istället, helt enkelt. Vi tar några punkter till innanför gränserna i Sverige, innan vi pratar om den stora frågan som kommer dominera svensk fotboll när det här avsnittet släpps. Men Hammarbys kvartsfinal mot Trelleborg ställdes in i Svenska Cupen efter ett jättekoronautbrott i truppen. Det där började ju sippra fram tisdag och onsdag.
Ja, som jag fattar det som så är det nästan, det är mer än 15 pers gällande spelare och ledare som har fått det, så att det är ju rejält coronautbrott och det är ju, de har ju lagt ner verksamheten på Årsta, de tränar ju knappt och planen kanske har kommit ut när vi spelar in det här, men planen är att de ska spela matchen mot Trelleborg nästa helg och sen så spelas semifinalen mot Djurgården den 3 april. Det är vad Hammarby vill. Sen om de kommer fram till det eller inte, det vet jag inte, men jag tror det är bäst för Djurgården också att spela allting efter EM-uppehållet. Mm. Så att det är klart att det är planen, och får man ett så där stort utbrott, det här är ju ett av de största. Malmö hade ju ett utbrott också där som vi skrev om, där de hade nästan mer än halva truppen, men det här är ju nästan hela truppen, om man är inte hela, men ja, om det är 23 man då så är det väl en del ledare, eller om det är 17 man då och en del ledare, så är det ju, ja, det är klart att. Och det var ju, jag pratade lite grann med Djurgården här, Bosse Andersson, och han menar, han var ju inte liksom arg över att Djurgården inte fick skjuta upp sin match och Hammarby fick skjuta upp, utan det var ju liksom två helt olika scenario. Djurgården fick ju inte ställa in verksamheter, utan de tränade ju på kaktus.
De hade väl ett par enstaka fall också, hade de inte det?
Ja, precis. Mm. Exakt. Så att det är liksom lite helt annorlunda här. Så att, ja, men matchen spelas nog då nästa här om Hammarby får som de vill.
Ja, precis. Det var ju, jag tror att det var någon spelare som var hemma från deras match mot AIK där. Något sånt där. Så att det verkar ha puttrat fram där. Även om de hade... pratade ju där om att alla var i olika omklädningsrum och separerade varandra och åt inte mat i samma matsal och så vidare. Men det här viruset fortsätter att trycka sig in i dagordningen. Häcken slog i alla fall ut Norrköping med 3-2 på bortaplan. Den matchen spelades. De lagen fick inte skjuta på verksamheter på grund av corona. Jag tror att det kändes som en liten missräkning för Norrköping det där, att de hade nog gärna sett sig själva vinna den matchen.
Men framförallt är det väl försvaret som fortsätter läcka som har lite problem. Det har varit problem en del. Och det var väl, Norling var väl ganska rak med det också, att han var lite besviken över hur målen kom till. Ja. Jag menar, Oskar Jansson sattes ju inte på något jättesuperprov i övrigt. Men däremot så...
Nej, de skänkte ju bort lite lägen. In... nästan kändes det som det såg ut. Men ja, nej, och det är frågan då vad Peking gör här under kommande veckor. Nu har de ju i alla fall sorterat ut den här styrelsefrågan som jag har hängt över dem under flera månaders tid. Så att det känns ju som att de lite mer kan ta fart i någon riktning här som klubb nu. Inte för att jag har hämmat deras förmåga på transfermarknaden alldeles för mycket, men det är ju inte så himla onaturligt heller, tänker jag, om man kommer in som ny tränare, att man behöver ha en period och se och utvärdera den trupp man har till sitt förfogande. Att det är möjligt att Norling ser nu hål i sitt spelarmaterial kanske, eller behov som utöver det som finns. Och det har vi låtit lite så på både honom och Zacharias Mård här på slutet, för jag tror att det är så att Norrköping kanske inte är helt klara riktigt med vad de tänkte göra. Frågan är...
Nej, de ska ha in en vänsterytter och en central mittfältare. Jag har inga namn där, men det är två spelare som de jobbar på ganska nära. Så att vi får se om vi kan återkomma till de namnen här lite senare.
Ja. En av dem i alla fall är inte Fofana då. Han är fortfarande borträknat.
Nej, han verkar ju... Ja, det verkar ju så. Norling verkar ju räkna bort då. Men ja, jag vet inte. Allt kan nog hända där, men jag har inte hört något nytt där.
Häcken gör i alla fall sitt för att fylla sin roll som den tidiga guldfavoriten, tidiga outsidern. Det är alltid så här med dem. De är alltid bra i kuppen, och så pratas det alltid om att i år kanske de har det som krävs för att hänga med hela vägen där uppe. Och ja, tittar man på det där laget så ser det ut som att det där borde vara ett lag som kan vara med och fightas väldigt högt upp. Tog ju dessutom in Jack Lane som komplement på nu. Och truppen är det inga fel på, och tränaren är det inga fel på. Nej. Så det är liksom bara, man liksom får söka lite med ljus och lykta nu efter vad skäl till att Häcken inte skulle kunna konkurrera om ett guld nästan, för att de är så pass bra.
Nej, men kolla på backlinjen. Det är Martin Olsson till vänster, du har Rasmus Lindgren och Toivio, och så Hammar.
Ja, precis. Och
en ganska bra
Ekpolo.
Ruggig bra backlinje.
Ja. Det är en väldigt bredd, även på mitten är det en väldigt bredd, och även längst fram i det finns det massa olika alternativ, och ja, en av allsvenskans bästa forwards, Jeremy för mitt tycke. Så det finns en hel del i det där laget. Att, nu är de ju utan Irandust som är skadad här en period förvisso. Men ändå. Och Häcken har ju inne på, visst är det år 3 med Alm nu va? Så att det känns ju som att det borde kunna få utväxling på väldigt många sätt.
Klassiker av Alm, när man får ju alltid frågan om den här rivaliteten med IFK Göteborg. Och då svarade han så här: ja, om man såg på förut, ja, de kan ju inte utmana oss mindre än vad de gjorde förra året. Det är så typiskt Alm-svar.
Ja, det han var också inne på det själv här. Alltså, jag vet inte om du såg det efteråt här, att han sa att han är säker, han tror ju att de vinner, att de vinner, att han tror att Häcken vinner cupen. Att det var ändå liksom, det kändes som ett lite, jag vet inte om han brukar vara på det sättet att han säger såna saker, men jag tycker det är lite uppfriskande, för det är väldigt, nästan aldrig någon som säger så här att ja, men vi kommer ta det här. Han har sagt upprepat flera gånger nu här att de är bäst och de kommer vinna det här.
Men han är ju också så här ruggigt beräknande som Rickard Norling är också, att allt han säger och gör är liksom för att spelarna ska lyssna, och det är kommunikation med spelarna via medier och sådär, så att det har man lärt sig.
Ja, det är ju de två tränare som håller på, som har mest baktanke med det de säger, får man ju säga. Ja. Det är väldigt lite som kommer utan att det har funderats igenom. Ett lag som kommer stå i vägen för dem då, vet vi ju i alla fall om en bit på vägen framåt här då, i Djurgården som krossade Östersund med 3-0.
Du var på matchen?
Jag var på den matchen. Det var ju inget snack, utan Djurgården fortsatte som de har gjort under de här matcherna här och imponerade väldigt mycket spelmässigt. Och för att vara ett lag med så pass många nya spelare och som dessutom fick då reparera sitt framförallt centrala försvar med att stoppa ner Rasmus Schüller där nu, så tyckte jag att Djurgården såg oerhört färdiga ut. Och det som var min stora takeaway från den här matchen, det är ju inte då att de har vräkt in mål i varje match här eller något enskild spelare, att Chilufya har fått utväxling på allt han kan eller sådär. De har också mycket bredd, Djurgården, pratar om det här, med framförallt långt fram i planen. Det finns en rejäl arsenal där framme. Niklas Bärkroth, som Thomas Lagerlöf beskrev som i sitt livsform efter matchen, startar ju inte, till exempel. Men det är ju att de ser ut att ha fått sin energi tillbaka. Och jag tycker att det är intressant det där att det kan ju verkligen se ut, lag kan ju verkligen se förbrukade ut. Jag vet inte om du liksom har tänkt på det här med Liverpool nu till exempel. Jag tycker det pratas lite om det nästan i brittiska medier, men att sådär att både mentalt, inte bara fysiskt, men framförallt och även mentalt, att det finns ju ledarskap som är extremt framgångsrika, men hur får du hållbarhet i det över tid? Framförallt när du har varit framgångsrik. Som att Liverpool sprang hem titeln förra året, så jag tror inte att det är en slump att i år att liksom, det är inte så att Jürgen Klopps spelidé eller motivationsförmåga har blivit kass över en vinter. Jag tror bara liksom att det har slutat slå rot i spelarna på samma sätt. De orkar inte längre liksom engagera sig i hela den här modellen och hela det de håller på med, hela konceptet som är Klopps fotboll. Och jag kan verkligen föreställa mig att det var lite samma effekt på Djurgården. Jag tror det fanns flera skäl till att Djurgården liksom släpade benen efter sig under förra året en hel del. Men jag kan verkligen föreställa mig att det där var ett av skälen. Att de tittar på till exempel då, det tydligaste exemplet måste ju vara Jonathan Ring, som ju förvandlades till en hängbjörk under hela. Han bara liksom, han såg Europas mest dystra kroppsspråk. Han hasade sig in på planen varje gång det var dags. Det gick från 7 till 0 mål liksom. Och det var flera spelare i Djurgården som såg ut som att så här, ja, de hade gjort det där. De hade lyckats med det som de skulle göra. Och då behöver man kanske nya verktyg och ingjuta mod i och lära ut hela det spelsättet. Känna att man hade någonting att uppnå tillsammans på nytt. Och det är det intrycket man får av det här laget nu. Att det här är ju förvisso lite skruvad är den ju, spelmodellen som de vann med 2019, men det är samma energi går att känna igen på något sätt i hur de spelar Djurgården. Det är en extrem aggressivitet och ett extremt systematiserat passningsspel och rörelsemönster som är väldigt jobbigt att försvara sig mot. Så att för deras del så, jag tycker det ser bra ut för Djurgården, måste jag säga. Jag har varit inne på det tidigare här, men de ser farliga ut inför den här säsongen.
Och jag tycker de kör på samma koncept här med ett lagbygge istället för liksom individuell skicklighet. Det är klart att det finns individuell skicklighet på spelarna, men det är inte så här topp. Jag blev lite synligt när jag skulle göra. Jag sitter med den här listan om 25 allsvenskans hetaste spelare eller största stjärnor. Ja. Och skulle du ha med någon från Djurgården? Vem skulle du ha med i så fall?
Ja, det är väldigt svårt att svara på faktiskt.
Nej, det är det jag menar. Ja. Det är skitsvårt. Mange Eriksson ska ju såklart vara med. Han har ju liksom en liksom stjärnstatus på det här viset. Och han har varit faktiskt ruggigt bra här nu. Även om han kanske hade lite sämre förra året när han kom tillbaka.
Vittry är en av ligans bästa ytterbackar, men han är ju inte stjärn, har ju inte stjärnstatus på det sättet. Det går inte att påstå.
Nej, men sen måste du ta av Vittry, precis. Det är de två då som ska vara med. Vem skulle annars kunna vara? Ja,
om några veckor eller några månader man... kanske vi tycker att Chilufya har det, men så är det inte ännu, utan det är fortfarande bara det här är bara en kort, det är bara en formtopp fortfarande. Sen en spelare.
Nej, men just att där säger en del, tycker jag, om just det här lagbygget som Djurgården har, att man bygger mer på Jola Soro, i och för sig kanske förtjänar något, men ja. Ja, han har inte visat så mycket än i allsvenskan, men han är ett namn sådär.
Men det är lite det jag menar, och det är ju lite intressant då det här. Det är ju liksom en väldigt talande grej som har uppstått direkt här i Albion Ademi som har kommit dit, och hur Djurgårdens tränare uttrycker sig om honom. Det är väldigt sällan som de skräder orden, Kim och Tolle, och det är Thomas Lagerlöf här som sagt både efter matchen mot Umeå och efter matchen mot Kalmar att han spelar skolgårdsfotboll. Alltså, efter Kalmar var han ännu mer plump och sa att han spelar inte för Djurgården, han spelar bara för sig själv. Men de har fortsatt starta med honom ändå för att de ska lära honom då hur de vill att han spelar istället. Ja. Och jag pratade med honom kort efter matchen och frågade om de där kommentarerna. Att har ni rätt ut liksom vad det är? Det är inte playground fotboll längre, tycker de, eller? Och han blev lite generad nästan sådär, som att såhär, nej men de menade nog inte riktigt så, och sådär, jag har frågat nu vad de menade, och det är lite detaljer bara i mitt spel och så vidare och sådär. Men det är verkligen en tydlig att du underordnar dig hur det här ska systematiseras. Du kommer inte hit och tror att du ska bryta mönster på egen hand, utan Ademi är köpt för att dribbla i vissa ytor, men inte alls spela med på det sättet han har gjort i Finland, tror jag. Så att om man tittar på hans typ målsaldo från Mariehamn när han var innan då, så tror jag inte att de kommer inte få en spelare som på egen hand bär Djurgårdens poängspel, men däremot kan han nog bli, som du säger, hans individuella skicklighet kan ju ge hela systemet väldigt mycket där. Så att det är en del avgörande grejer sådär med deras offensiva spelare, tror jag, att en spelare som han till exempel måste funka i det där, då kommer de bara riktigt farliga.
Jag funderar på en grej, jag tänker på den här sågningen som kanske var lite väl i grövsta laget och lite väl tidigt. Man undrar ju vad de i Finland som följer finska högsta ligan tänkte när deras bästa spelare kommer till Sverige, och det första som händer har spelat en halvlek typ, det är att de blir totalkapat. Ja. Tänkte de läste rubriken, vad fan, du, vår liga kanske inte är så jävla bra ändå.
Nej. Otroligt dåligt finskt fotbollssjälvförtroende helt plötsligt. Alltså det är, fattar du jävla kassa vi är. Vi spelar skolgårdsfotboll här. Det är inte lätt för dem. De får tuffa till sig lite helt enkelt.
Finnarna.
Sist ut i den här lilla summeringen av Svenska Cupen är ju såklart då Västerås SK som överrumplade Degerfors. Ja, och gick till semifinal. Och det är ju en stor och fin fotbollsframgång för den fattiga fotbollsstaden Västerås, i alla fall om man tittar på meriter
fattiga
och framgångar.
Fattiga sportstaden får man säga.
Ja, men de har ju ändå hockeylag och bandylag.
Ja,
som
men inget
sig
i högsta ligan. De ska ju ha i högsta ligan. De,
tanke på storstad Västerås. Jag var där sommaren 2017, precis när Victor Nilsson Lindelöf skulle säljas från Benfica till Manchester United, och det stod klart att det skulle ramla in en jäkla massa stålar där. Och jag ville liksom titta på den här klubben och förstå då, hur ska de här pengarna förvaltas här? Vad ska hända egentligen? Och vad är planen för dem? För det blir ju en helt unik möjlighet till en hävstång för en klubb som Västerås SK då. Det var bara intrycket man fick var bara liksom att de var inte riktigt redo infrastrukturellt för att ta hand om allt det där som det kändes där och då. Därför är det väldigt kul att se att de håller på att få fason på grejer nu här då. Dels har det ju gått bra för dem de senaste 2 åren. Utöver det så den här cupframgången är ju någonting, verkligen en fjäder i hatten. Och det speciella med den här matchen var, framförallt mot bakgrund av nyheter som kom bara några minuter innan vi började spela in det här avsnittet nu, det är ju då att deras lagkapten, Sean Sabetkar,
ja, klar för Degerfors.
Precis, blev klar för Degerfors idag, laget som de alltså slog ut i den här matchen. Och han spelade hela matchen och gjorde en väldigt bra match, vad jag har förstått som. Jag kunde läsa de har en väldigt bra supportersajt som heter Anno 1904. Västerås SK, som skriver mycket om klubben och laget. Och de hade en rolig spaning på slutet där över sin matchrapport att det var lite obegripligt att Sean Sabetkar ville missa Europa League-finalen i Tirana i juni nästa år och valde att gå till Degerfors istället för att spela kvar. Det är helt rätt att bli carried away, tycker jag, när det går så här bra. Men blir en tuff motståndare för Häcken med tanke på hur bra de har spelat här. Så det skulle bli väldigt kul att följa dem sen i Superettan i år också. Med allt det sagt så är det ju en situation som väntar på att få sin upplösning här då denna dag när vi spelar in det här, och det är bara en timme kvar till presskonferensen som Jan Andersson håller när han presenterar sin landslagstrupp inför VM-kvalmatcherna mot Georgien och Kosovo och träningslandskampen mot Estland, och alla tror ju att Zlatan Ibrahimovic kommer att vara uttagen i den truppen. Disko, vad börjar du med det ämnet någonstans?
Ja, men både Fotboll Direkt och Sky Sports Italia har ju slagit fast att Zlatan ska göra comeback, så att vi får anta att det är sant såklart. Och ja, men man får väl säga att pulsen höjdes ungefär 200% i landslagssammanhang. Det ska väl sägas också, här utgår jag bara från min personliga åsikt, jag vet inte vad alla blågula supportrar tycker, men det har väl varit lite sådär med, jag tycker de här samlingarna som har varit här med landslaget senast har varit ganska beige och inte lika, det har inte varit lika fullt tryckt, det har varit mycket skador och en del spelare som inte har varit med och sådär de här senaste som var i höst och vinter här, så att det är klart att det behövdes något sånt här, tror jag, en Zlatan comeback för att landslags fotbollen ska lyfta igen, och det kommer den absolut göra. Allt kommer ju handla om Zlatan nu, i alla fall idag och även de här kommande samlingarna. Så att, men härligt att han är tillbaka. Det blir som en nytändning för alla, tror jag.
Ja, precis. Vi får ju låtsas då att det är så att han faktiskt är tillbaka, ja, här, och att ingenting kommer emellan. Det är ju en skadesituation med honom också som gör att man inte vet.
Ja, det kan ju vara så här också, tror jag. Det kan ju vara så här att han tackar ja till landslaget nu, och att det kommer vara att han kommer göra comeback. Sen så kommer han, Milan säger så här, men du har varit lite skadad, spela inte de här landskamperna som kommer nu. Det är tre landskamper, eller två VM-kvalmatcher och en träningsmatch. Det är mot Georgien, Estland och Kosovo, och Zlatan kanske inte är supersugen på att spela alla tre. Och så lämnar han återbud fast han är med, har liksom tackat ja till landslaget, och sen får han en räkmacka. Han är bara med i Båstad under uppladdningen, och han är med på genrepet inför EM och är med på EM. Så det är ju tänkbart scenario också liksom.
Exakt. Det jag slås av här är att liksom, jag börjar fundera mycket på de här, vad är skälet till att han vill tillbaka nu helt plötsligt här, vad är det som har hänt och sådär. Och jag tänker tillbaka mycket på liksom situationen där när jag intervjuade honom för ett och ett halvt år sedan i Los Angeles, där när han gick till angrepp på Jan Andersson och även sågade Marcus Berg och Andreas Granqvist längs fotknölarna och väldigt mycket annat runt landslaget. Att från den punkten så var det ju ingenting som talade för att han skulle komma tillbaka, och från den punkten har ju också liksom narrativet kring Zlatan i Sverige förändrats, blivit ganska beskt liksom. Det kan knappast ha undgått honom att alla minnen av honom, han är ju dels då liksom, diskussionen har ju fokuserats väldigt mycket kring huruvida han var ett problem i landslaget innan han slutade i landslaget eller inte, och därefter att han har väldigt mycket, många som diskuterar framförallt hur han har liksom förvanskat och fördärvat sitt arv genom att hålla på med de här provokationerna mot förbundskaptenen, och dessutom då för kommersiella syften nyttjat landslaget på olika sätt sådär, att liksom skapat mycket irritation. Han måste ju drivas av revanschlust nu, och det är ju det bästa ingrediens som finns med Zlatan, att han är hämndlysten och kommer tillbaka för att liksom knäppa folk på näsan. Så är det ju, det finns ju ingen bättre Zlatan att ha tillgång till än den Zlatan. Så att jag är ju nästintill bara exalterad. Man ska ju inte underskatta utmaningen som det här blir för Jan Andersson, och få in honom i det här och få det att funka på samma sätt som det har funkat tidigare. För det blir ett nytt lag på något sätt med honom. Men samtidigt så han måste vara driven av att lämna i dur den här gången. Det här är ju liksom slutet på landslagsepoken som han egentligen vill ha, känns det som. Alltså att han vill inte ha den som han lämnade efter sig med det där sorgliga landslaget som ändå bara fick göra snabb reträtt i Nice 2016, och där många av spelarna gjorde sina sista landskamper och det var dålig stämning och allt det där. Det känns som att han förstår själv att han kan förtjäna och göra sig själv värdig ett bättre avslut i landslaget, och att det här ger honom en utmärkt möjlighet för det. Så att jag blir ju nästan bara exalterad av det här, måste jag säga. Det
finns så många ingredienser om det här också. Frågorna om det här med att han utpekar Janne som, halvt utpekar honom som rasist. Sågningen av Berg och Granen. Och det här, man skulle vilja fråga om det här utspelet mot LeBron här senast. Det finns mycket att ta upp med Zlatan. Men samtidigt kanske han inte behöver göra så mycket media nu då. Det är ju liksom coronatider. presskonferenserna hålls på Google Meet, liksom. Har ju svårt att se Zlatan sitta på något sånt och göra en presskonferens på det här viset.
Och vänta på att du och jag räcker upp handen i någon sorts Zoom-möte. Nej, det känns ju som att precis, han blir nog ganska skyddad från det till en början här. Men sen är det också det här, du tog upp det där med LeBron och allt det där, att jag kan också över tid med Zlatan förvåna mig över upprördheten kring varje gång han gör det, säger såna här saker. Jag menar, det är ju rätt tydligt i det här laget att det är en person som struntar väldigt mycket i om han uppfattas som moraliskt tvivelaktig, liksom, i det avseendet. Att liksom, att hur vågar han? Vill han inte stå för någonting mer? Jag tror att han förstår mycket väl hur de här sakerna uppfattas, men han verkar ju drivas av väldigt mycket av det här att få folk och försöka demonstrera sin egen moraliska överlägsenhet mot honom. Att han tycker det är kul. Så att jag tror att liksom, vi ska nog inte se framför oss att Zlatan kommer tillbaka till landslaget nu och börjar byta skepnad även i det avseendet, att det här, han gör upp med någon Zlatan som har provocerat människor, utan den Zlatan kommer bestå, han kommer fortsätta provocera. Men det är väl mer det här, just att det har ingen något problem med så länge han skänker svensk landslagsfotboll massa glädje, och det var väl att den sista kapitlet på den där landslagskarriären var inte så himla roligt egentligen, och att det kan han skriva om nu helt enkelt.
Ja, spännande ska det bli i alla fall, och det kommer höja underhållningsvärdet och bevakningsnivån på landslaget framöver här, och det blir kul. Och vi går vidare med lite spaningar här. Du, jag såg att du har varit på konferens med en massa höjder och tungviktare i fotbollseuropa här förra veckan. Berätta lite grann om den.
Ja, varit. Det låter som att jag har gått runt i något stort kall lokal och druckit.
Du har flygit kors och tvärs över Europa.
Exakt, det är som Infantino, hans, vad är det han har varit i nu? 13 afrikanska länder på 2 veckor och sånt där, med sin privatjet från Qatar Airways. Jag abonnerade inte en sån, utan det här var då en digital konferens helt utan glasflaskor, lokaflaskor och broscher och grejer. Det var European League som anordnade den förra veckan, där ju Lars-Christer Olsson är högsta höna, och egentligen handlade den om det nya formatet för Champions League som jag nämnt tidigare här, som har så stora konsekvenser för europeisk fotboll och svensk fotboll också, men ändå är ganska underrapporterat här. Jag håller på med en grej om det här som kommer komma i veckan här, tror jag. Och i grund och botten kan man väl säga att hela den frågan om hur de här europeiska turneringarna ska ändras och Champions League-formatet handlar egentligen om hela det här gapet mellan de klubbarna som har och de som inte har. Det vill säga att det är, om du tittar över Europa, så är det en helt extrem dominans av ett lag i väldigt många ligor. De vinner år efter år efter år efter år. Och att även då titta på vilka lag som har framgångar i europeisk cupspel, så är det ju en väldigt koncentrerad klubbar som vinner hela tiden. Och det är ju så att de allra flesta klubbarna i Europa tycker inte om att se ut på det sättet. Det var helt intressant på den här konferensen då, för från svensk sida så var det en hel del representanter där. En av de första som pratade var Örebros vd Simon Åström, som tog ton. Och han var bra på att belysa just det här perspektivet, att för vår förmåga att attrahera fans till våra matcher och att våra fans ska fortsätta komma och liksom intresset för Örebro SK ska bestå, det var ungefär det han menade i alla fall, jag vet inte om han sa så ordagrant, men så är det liksom avgörande att vi tror att det finns en teoretisk chans att vi kan konkurrera om Europaplatser eller titlar. Liksom. Om det helt och hållet dör, då försvinner mycket av meningen med att vara supporter till en fotbollsklubb.
Där har jag helt rätt.
Och han sa att han har helt rätt i det. Och han sa att han varnade liksom då, och det var liksom vd:ar och chefer för Bayer Leverkusen, Feyenoord, Crystal Palace, Aston Villa. Det var inte så att Bruce Buck, som är ordförande i Chelsea, satt där och massa andra. Nej, men att han sa liksom att jag tror inte att om de här förslagen går igenom på det här sättet med en finansieringsmodell som, för vi ska komma till det, den håller ju då på att vridas för att ge ännu mer pengar till de klubbarna som redan har. Om det här fortsätter, utvecklingen fortsätter, så att jag tror inte vi förstår vilka rörelser vi sätter igång. Alltså vad vi driver fram för utveckling. Alltså det är bortom vår föreställningsförmåga här att vi kan liksom fördärva kommande generationer av fotbollsintresserade personer som inte går på fotboll helt enkelt, därför att det här blir kul att följa. Och den där risken är verkligen reell. Jag har tjatat om det där mycket, att jag tycker att liksom tävlingsbalansen i Europa är helt förfärlig och att det måste göras någonting åt det. Och det verkar ju som att man närmar sig en gräns även på europeisk nivå av att lyssna på det här. För det är en sak att höra då svenska klubbars företrädare prata, eller till exempel då Feyenoord eller Bayer Leverkusen. Men det var framförallt det som fick mig heja till var ju när både Palace ordförande, eller vd anväl, Steve Parish och Christian Purslow heter han va, som är i Aston Villa. De röt ifrån. De sa att vi känner oss oerhört långt ifrån de här besluten om hur Champions League och Europa League ska se ut. Vi har såklart som alla andra klubbledare i de här rummen som sitter här ambitioner att få vara med och tävla i Europa. Vi vill att våra fans ska ha det som ambition och förhoppning till hela poängen med vår verksamhet. Men vi ser också vart det här är på väg. Och sen så var det en hel del andra höjdare där. Jag kommer gå in mer detalj på vad det var för diskussioner som fördes, men även då försöka sätta det här problematiken i ett sammanhang och redogöra lite mer för de här siffrorna och vad som kommer hända med europeisk fotboll i en text på Expressen som jag hoppas ha ute om ett tag här. Men det var i alla fall intressant och som sagt, kommer mer från det där. I Sverige har det röstats om olika saker på årsmöten, bland annat GAIS röstat genom att klubben ska driva på för en bojkott av Qatar-VM. Jag såg att i Norge så var det ju ytterligare klubbar som hakat på här nu och de tog upp det lite kort i någon sorts alltså fotbollsförbundsmöte här i veckan.
Ja, men där var det väl en fight mellan Danmark också var det väl en fight mellan Djurman och Ståre Solbacken som menade, Ståre var väl på, han menar på att de här höjdarna inte gör någonting, medan Djurman tog deras parti och menar på att Danmark och de nordiska länderna gör mycket för att liksom försöka påverka.
Ja, precis. Ja, de verkar tycka helt olika om det. Solbacken har varit väldigt outspoken om det här.
Verkligen.
Måste man säga.
Han sågade med Karin Nilsson också som högg tillbaka.
Ja, det också. Men det är kul att det händer grejer. Och samtidigt så röstades det även om VAR i flera klubbar. Elfsborg gick ut och berättade att man kommer aktivt vara emot VAR. Och samma sak från IFK Göteborgs sida igår. Det här kommer inte som några överraskningar alls. Vad jag har förstått så har SEF varit helt inställda på att egentligen alla klubbar kommer säga nej till VAR. För att de tycker, precis som väldigt många andra, att det funkar inte tillräckligt bra. Jag tror de flesta som har tittat på fotboll mycket från sina tv-soffor under vintern här har varit ganska nedbrutna av hur det har sett ut i många ligor. Ja, precis. Det är ju liksom, det blir outhärdligt vissa gånger. Och dessutom blir inte mer rätt alltid heller. Men att man vill vänta på att tekniken är bättre utvecklad. Vad jag har förstått så är ju vad de förbereder sig på här. De har ju från SEFs sida dels inventerat vad de har för system och vad det skulle kosta om det skulle bli ett ja till det här. Det betyder ju att SEF-klubbarna säger nej till det, betyder inte att det nödvändigtvis blir nej, utan det är förbundet som bestämmer, tror jag. Men att de har redan en hel del teknik på plats. De skulle kunna integrera det i de här lösningarna de har satt upp för typ. De har ju satt upp massa videofeeder med olika wifi-system och grejer för analyser och sådär. Att de skulle kunna integrera det i det. De behöver inte köpa in någon lösning helt och hållet externt. Men vad de kommer utreda i den sekund, tror jag, som det här förmodligen blir nej då, det är ju goal line technology, vad det skulle kosta istället. Och det kan ju inte komma en sekund för tidigt till Allsvenskan, tycker jag. För det är ju...
Nej, fast där tycker jag också, det är klart att det... Men hur många sådana situationer är det på en säsong?
Nej, två? Men de är så avgörande för matcherna att jag tycker att liksom, och dessutom ser det ju en teknik som har de råd med det, så är det ju väldigt bra att ha den eftersom den funkar. Den stoppar inte upp någonting.
Nej, det funkar, men jag menar det är ju liksom såna situationer. Var det någon där bollen, var det någon sån felaktig situation förra året? Jag kommer inte ihåg.
Nej, jag vet faktiskt inte heller. Nej. Men ändå, jag tar det gärna. Jag tar gärna goal line technology. Ska vi gå vidare till frågelådan?
Frågelådan. Ba-da-ba-ba-bao. Frågelådan. Frågelådan.
Fight Club undrar, det här är frågan riktad till dig, tror jag, Disco. Rickard Norling och Zacharias Mård har bägge sagt att det behövs förstärkning i Pekings trupp. Förhandlar IFK med några spelare just nu och vilka är som är på tapeten? Du var inne på det här tidigare, att det är två spelare på gång, men du vet inte namnen på dem.
Men nej, vi får återkomma till det, så får vi se om vi kan dunka ut det på sajten när vi har det. Emanuel, är Robin T fortfarande emot en utlåning, eller kan han tänka sig att utlåna så att AIK kan plocka en Milo? Ja, det skrev jag om här i Siljerummet som alla ska läsa varje måndag. Nej, men det är så att Milosevic för ju en dialog med AIK fortfarande, och det kan väl bli aktuellt att man tar in honom. Däremot så tror jag inget händer, för AIK ska ha styrelsemöte nästa vecka, tror jag. Och då lyfts väl den frågan då, om inte Alex Milosevic har hittat någon utländsk klubb innan dess. Men ja, alternativen sina ju där. Han har ju, jag var ju på väg till Zürich, tror jag, men de bytte tränare eller sparkade tränare, så det blev ingenting av där. Och Tihi då, om de skulle plocka in Milosevic, så måste ju Tihi lånas ut. Jag vet att de ska prata framtid med honom också här AIK närmsta dagarna, så får vi se vad som händer där då. Men jag menar, om Milosevic skulle komma in då på ett, antingen ett korttidskontrakt, eller om Henrik Rydell hittar några externa finansiärer och skriver ett längre kontrakt, så ja, blir det liksom ett kortare kontrakt, så blir det knappast så att Milosevic kan tjäna speciellt mycket pengar. Men däremot så måste ju han ha speltid nu liksom. Det här går ju inte att hålla på och hatta runt tillbaka som han har gjort här de senaste åren. Och då finns det ju liksom noll plats för Tihi, så att då får ju han söka sig en kortsiktig, ja, en utlåning då. Så att det kommer nog avgöras här i veckan, kommande veckorna, vad som händer. 31 mars stänger fönstret, så då måste det ju vara helt avgörande då. Så att vi följer den frågan.
Milosevic, jag måste bara säga det, att det är ju inte hans fel, men vad tråkigt är att det har blivit som det har blivit för honom, att det har varit så himla mycket tid i någon sorts lounge bara, känns det som.
Ja, alltså, det är, dels bara... är det ju corona, men dels så tog han har ju gjort några fel var där, till exempel när det var han.
Ja, men jag menar det, det här är inte första situationen som är så här. Alltså, det vill, att han liksom är, ja, ingen vet var han är på väg någonstans, men han tränar med Vasalund typ.
Ja.
Och han har liksom varit landslagsmässig i perioder och vann SM-guld 2018 med AIK. Det är... ja, det är ett tråkigt utfall på en karriär som kunde ha, tycker jag, inneburit mer spel.
När han var på väg in i landslaget där, så trodde man att det skulle liksom... Han hade ju kunnat vara ordinarie i landslaget nu, i alla fall. Men nu känns det som att han inte ens är med på tapeten.
Nej, det får man ju ändå tillstå att det inte gör. Men som sagt, jag menar, det är ju... det har ju varit mycket tillfälligheter som gjort att det har blivit som det har blivit också. Men han borde inte suttit och väntat på... nya avgångar alltid, kanske. Utan spelat mer.
Marcus Wilberg. Hur ser pressfikat ut i år? Får ni något på plats eller måste alla ta med sig egen termos med kaffe? Om eget, vad tar ni med för att förtära under en match? Nej, men det jag har väl sett några som har med sig eget kaffe. Ungefär som när man hade... så när man hade såna här, vad heter det? Nej, men jag har sett det någon gång. Det hör inte till vanligheterna. Men ungefär som när man hade, du vet... ja, men lång tenta när man pluggade på universitet, och man hade liksom, då hade ju fanns det ju sån där fulkaffe att ta. Och så, men det var ju många som hade med sig sina egen termos, så att det har jag sett
någon
alltid,
gång. Men
det
jag var inte... alltid irriterad på det där, jag kommer ihåg, samma sak på jag pluggade ju i Lund på biblioteken där när det var inför tenta, de här myspluggarna som betedde sig som, de såg ut som jag ser ut när jag, som, eller som man ser ut i filmer när man är hemmasjuk. Varje gång de skulle tenta plugga. De kom liksom i 8 meter halsduk och 5 kilo naturgodis och kröp upp i mjukisbyxor och satt och snyftade åt, för synd det var åt dem som behövde plugga i en timme. Och sen så dök de upp på tentan med precis det där
det stämmer. 5 liter kaffe.
Ja, så satt i sovsäck och skrev den ungefär typ. Det var bara, blev ju bara förbannad på det där. Så, nej, men jag har faktiskt haft med mig kaffe till en match nu här. Men jag drack det inte, för jag skämdes för att jag hade med mig det när jag väl kom fram. Så det satt, låg kvar i ryggsäcken.
Nej, men som ni har
den,
sett så
den enda klubben... Den enda klubben jag har sett, eller jag har bara varit på Djurgården och Hammarbys hemmamatch hittills, så det är inte så mycket att jämföra med. Men Hammarby hade pressfika, vi får se om det är kvar här när de återvänder från sjuksängen hela gänget.
Sture GG Alén. Kommer Kolbin i Hamsik göra flest poäng för IFK Göteborg under tiden de är lagkamrater? Ja, jag vet inte, jag tror ju... nu har ju Hamsik skadade i för sig, Kolbin har... Nej, men jag tror Hamsik gör på sin korta tid gör mer poäng än Kolbin.
Vet du vad jag kan föreställa mig? Att, så här, att de har, det finns en connection mellan dem rätt snabbt, att de, så här, för de har ändå varit ute i Europa i hyfsat stora klubbar, och att, liksom, att Hamsik kanske känner till Kolbin till skillnad från alla andra spelare i IFK, och bara känner att de, ja, men vi kan hitta varandra rätt snabbt här, ja, vad skönt att du är här, så vi är två som är lite bra liksom. Och så rätt snabbt så uppdagas det för Hamsik att vilken spelare Kolbin är nu för tiden, att det, och att det blir rätt weird mellan dem då, att så här, att han har han har liksom, han har tänkt att ja, men vi, du och jag, vi kan i alla fall ha kul här, och sen så inser han efter 10 minuter i första matchen att aha, och att det bryter samman lite i deras relation.
Här har vi en rätt rolig fråga och ett svar från två lyssnare. Jansson Betting och investering. Nu fick han, vad heter det? Han heter så, nu fick han reklam. Till Disco. 1. Om Amo gör 10 mål innan sommaren, vad säljs han för? 2. Om Chilufa gör 10 mål innan sommaren, vad säljs han för? 3. Om Ylletupa gör 10 mål innan sommaren, vad säljs han för? Då har Roger Vantol svarat här. 1. 40 miljoner svenska till Genk. 2. 125 miljoner svenska till Baolin Blue Dragons. Och 3. Lån med köpoption till Rops. 1,2 miljoner svenska. Det tyckte jag var kul. Men i alla fall då, nej, men Amo kan man ju säga så här, att där hoppas ju Hammarby, som jag skrivit tidigare, på en rekordaffär då. Man får ju säga att han har gjort ett ruskigt bra första intryck. Sen kommer ju han såklart inte göra sådana mål och vara sådär bra hela tiden. Men som jag fattar det som, så kommer Hammarby hålla hårt i honom. Jag tror inte det är aktuellt att sälja till sommaren om det inte kommer liksom så här gigantiska pengar, utan här vill de få rejält med pengar. Och om han gör 10 mål, så tror jag de kan sälja han efter säsongen till ganska stora pengar. Sen har ju Hammarby, ska vi säga, precis som Djurgården, de har ju bevisligen gjort stora försäljningar utomlands tidigare, och Hammarby har gjort det med Odilon och med Aido och med Neto Borges, och Djurgården har med Olunga och Kadewere och Marcus Danielsson och allt sånt där. Så det ser ju klubbarna utomlands, så att där kommer de ha en fördel då. Så jag tror både Amo och Chilufa kommer att säljas för ganska stora belopp här. Ylletupa kanske blir lite svårare att sälja för så stora belopp, men han har väl sett ganska bra ut, och man väntar väl på att han ska få sitt riktiga genombrott här, och det är väl inte helt omöjligt att han får den här säsongen heller.
Nej, det blir en chans till för honom i AIK. Det ser ut så i alla fall. Och det var väl det sista då för honom.
Det känns
att
så,
fason på saker och ting. Har du hört någonting om Ofori? Ja, den kanske du svarade på förut här.
Nej.
Nej. Då ställer vi den frågan. Kulan i luften undrar: har du hört någonting om Ofori? Bedrövlig situation. Finns det hopp om förbättring, eller borde AIK riva kontraktet?
Det här med riva kontraktet, det liksom går ju inte bara att riva kontrakt med spelare. Nej, men det är klart, han har ju fått en dålig start. Han har väl varit skadad en del och har väl inte kommit in i det, inte visat den form som han har varit. Men jag menar, jag tror inte det är någon fara på taket än. Han har nog säkert chans att jobba sig tillbaka till att vara så bra som han var tidigare, och det tror jag.
Samma användare här, Kulan Luften, lägger fram, det är egentligen ingen fråga, han bara lägger fram en möjlig och inom parentes hoppfull händelseutveckling. Där Kebasasai, som precis har gått från Sirius till Vasalund, öppnar för Robin Tihi till Sirius, som öppnar för Milosevic till AIK. Och att,
ja, det skulle nog vara ganska... Det skulle nog vara en...
Det låter, för att vara konspiratoriskt, så låter det rätt sannolikt faktiskt. Sen letar jag med ljus och lykta här efter en frågare som var ledsen förra veckan för att vi aldrig läser upp hans frågor, men jag ser tyvärr ingen fråga från honom den här veckan, och jag hinner inte leta upp den just nu. Den förra, jag tror att den handlade någonting om hur det var någonting med automatiskt gult kort vid någon viss typ av förseelse.
Ja, men straff var det. Är det alltid automatiskt gult kort vid straff? Det är det väl inte?
Nej, det är det inte.
Nej. Så att den frågan kan vi svara ett bestämt.
Om det var det som var frågan. Jag vågar inte gå i god för att det var det som var frågan.
Jag tror det. Ja.
Sist men inte minst då, användaren Alex med Ä.
Hans konto
heter Fidel Kassler med 3S. Mycket rörigt. En rörig fråga också. Hur ser ni på att Studio Allsvenskan, som alltså är en 9-24s podcast om Allsvenskan, tar betalt av sina lyssnare för att läsa upp era låsta artiklar? Har ej lyssnat dock, inom parentes. Det här blir då, vi får ju då, jag tror vare sig du eller jag ska lyssna på den, så vi hamnar ju lite då i ett konstigt läge här, för måste vi värdera information från en person som inte lyssnar på podden.
Nej, men om de gör det så har de ju betalt ett premiumabonnemang, och det är ju bra. Men
ja, det är kanon.
Jag kan aldrig tänka mig att de gör det. Liksom sätta i system.
Och om det då är för de tar betalt för sin podd, så låter ju billigare att bara betala för vår... Ja, det låter billigare också bara betala för Expressen Premium istället för att betala för en podd som läser upp vad som står i Expressen Premium. Men precis. Jag struntar i om det är sant eller inte. Jag tycker det är för jävligt ändå.
Exakt. Du rasar.
Ja. Men med det sagt så tror jag att vi nöjer oss, Disco, för den här veckan.
Nu är det Zlatan fokus för hela slanten.
Emot ett besked om huruvida Zlatan Ibrahimovic kommer tillbaka till svensk landslagsfotboll eller inte. Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.